och nationerna. Och när det gäller förbön så är ju Nya testamentets fokus bön för Kristi kropp, eller hur? Om vi tittar på Pauli böner så lyfter han ju hela tiden upp Kristi kropp. Men han ber också att människor ska bli frälsta. Och jag kan citera det bara, men det står i Romarbrevet 10:1 att bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Och så han ber för det judiska folket här att de ska bli frälsta, och vi ska be för alla människor, alla människors frälsning. Och för ett par veckor sedan så hade jag en dröm, och då upplevde jag att Herren sa att be för det judiska folkets frälsning, för de ska predika utöver världen. Och det kom väldigt tydligt och klart. Gud har talat till mig den sista tiden i några drömmar, och det här är den senaste. Och jag tycker det är så vackert konstverk här också, när Jesus står och håller sin hand här över de här bedjande judarna. Jesus, juden som älskar sitt folk och som vill lägga ner sitt hjärta för det judiska folket i oss. Så vi ska be för det judiska folkets frälsning. Och jag vet inte om jag visade de här bilderna förra gången, men här har vi ju Simeon som håller lille Jesus i famnen. Och så ser vi en världskarta i bakgrunden också. Ser ni det? Att det är en världskarta, väldigt fint fångat av den här konstnären, måste jag säga. Och jag tänkte på Jesaja 11, där det står att i vers 10, på den dagen, det ska ske på den dagen att hena folken ska söka Ishais rot, som är Jesus alltså, där han står som ett baner för folken och hans boning ska vara härlig. Och jag fick det här ordet inför en böneresa till Gotland. Och vi kom faktiskt till Gotland samma dag som Ryssland attackerar Ukraina. Så vi kom exakt den dagen. Så det kändes som förberedda gärningar. Och då fick jag det här ordet. Och lite längre fram i Jesaja 11. Vi ska läsa Guds ord sen, men jag citerar lite bara nu i början. Lite längre fram i Jesaja 11 så står det i vers 10. Nej, vers 12. Att han ska resa upp ett baner. Då kommer det här med baneret igen. För hela folken. Och samla de fördrivna av Israel. Och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Så det här är ett parallellt skeende som pågår. Att hedningarna i fullt antal ska komma in. Och sedan så ska hela Israel bli frälst. Så jag tror att judarna återvänder till sitt gamla hemland. För att de ska möta Jesus där. Och det kommer bli en enorm välsignelse för hela världen. För de ska välkomna Jesus tillbaka. Jesus vill att hans brödrafolk ska välkomna honom tillbaka. Och då kommer han tillbaka. Och hans ankomst den sker efter den stora nöden. Det säger han i Matteus 24. Och vi ser att en stor skara blir frälsta under den stora nöden. Så ibland undrar folk, Christer, varför tror du på väckelse den yttersta tiden? Jo, men det står i Uppenbarelseboken att en stor skara ska bli frälsta under den stora nöden. Och vi läser det nu i Uppenbarelseboken 7:9-14. Och det där bilden där är också, det är ukrainska judar som, nu ser Ukraine International, det är alltså ukrainska judar som återvänder till Israel just nu då. Och det är ju inte lätt i och med att det är krig både i Ukraina och Israel, men de känner en sån övertygelse då helt enkelt att de ska återvända. Uppenbarelseboken 7:9-14. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och de tillbad Gud och sa, amen, lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheternas evighet. Amen. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade, min herre, du vet det. Och då sa han till mig, det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Så jag tror på väckelse i den yttersta tiden. I tider av nöd så tror jag också att människor kommer, stora skaror kommer att bli frälsta. Så jag tror på en andeutgjutelse i den yttersta tiden. Vissa tror bara på avfall, men jag tror att det både kommer att komma ett avfall och väckelse. Att både ondskan och godheten mognar till skörd. Men att bara Guds rike kommer att bestå när allt annat har lagt sig. Och Jesus kommer att bli tillbedd. Han kommer sätta sina fötter på Oljeberget. Och han kommer att bli tillbedd i Jerusalem. Jag tänkte tala om några andliga skeenden i Sverige. Väldigt uppmuntrande det som pågår här, som sagt. Och jag tror att jag nämnde det här förut i Dalsland. När vi hade varit på New Wine-konferensen i Vänersborg då, så visade han, den här mannen är ordförande i min församling, i Skogarkyrkan i Kungsängen. Och han ville visa mig Marias bönealtare i skogarna utanför Ed. Och hon föddes 1843 och hon dog på sin 73-årsdag 1916. Och när problemen hopade sig, hon var gift med en alkoholiserad make, och hon kände väldigt nöd över detta, så tog hon en sten från gården och vandrade upp på berget och la ner den inför Gud. Och de här stenarna bildade ett altare, så hon bokstavligen la ner sina bördor, som det står att vi ska göra. Vi ska kasta våra bördor på Herren, för han har omsorg om oss. Kasta våra bekymmer. Hon hämtade kraft hos Herren. Och stenarna blev ett bönaltare, och här samlades Guds folk och bad för väckelse i Dalsland, som också bröt fram vid förra sekelskiftet. Och sonen Viktor hittade böneplatsen efter mammans död då. Så hennes och andras böner banade väg för ett andligt skeende i Dalsland vid förra sekelskiftet. Så att hennes egen nöd, det här är väldigt starkt faktiskt. När hon fick lägga den till Jesus, så kunde han göra någonting mer än att bara möta henne. Utan han hade något ännu större i tankarna, att andra människor skulle bli frälsta och helade, upprättade. Så det började med hennes nöd, men hon gav bördorna till Jesus. Amen. Och sen så, för några år sedan så besökte jag Norrtälje och tillsammans med Gertrud Storsjö. Och hon kom som kårledare dit på 70-talet. Och hon mötte motstånd med en gång. Det var en man som sa till henne, här ska du inte tro att det blir något springande till någon botbänk och massa möten. Och då så svarade den här krutgumman att det får vi se det, sa hon till mannen då. Och det var precis det som skedde. När Guds ande föll över frälsningsarmén i Norrtälje, då började folk att springa fram till botbänken och på knän och ropade till Gud om förlåtelse. Och den här mannen då, som hade motat henne, han kunde inte vara kvar i Guds starka närvaro, så han sprang ut faktiskt. Men hans makt var bruten över kåren, och nu börjar ett andligt skeende där, ja, den kårledare som efterträdde Gertrud, hon satt på en traktor när hon fick syndanöd, och hon bara upplevde att jag och hela min familj måste bli frälsta och vi ska gå till frälsningsarmén. Och alkoholister blev frälsta, till och med Jehovas vittnen omvände sig och blev frälsta. Så att Gertrud säger att det här skeendet, det började med att hon fick nöd för sin stad. Hon började be för och ropa till Gud för Norrtälje. Så vi behöver både be och predika, tror jag, för att människor ska bli frälsta. Men bönen är otroligt viktig, och det är otroligt viktigt också utifrån bönen att nå ut till människor då. Och när vi var där på vårt böneteam här, så kunde vi känna en del motstånd. Men vi proklamerar Jesus seger över alla mörka makter. och bröt fästen av okkultism och annat frimureri och så vidare som hade fått fäste där i staden då. Och vi fick rapporter om att väldigt många unga mår dåligt i Norrtälje. Så vi bad utanför psykiatrimottagningen. Och jag tänker på alla som mår dåligt här i Värmland. Att vår bön är att de ska finna glädjen och friden hos Jesus. Jesus kan vända på allting. Han har burit all ångest på korset. Han har burit det i sin egen själ. Och han vill komma med återlösning. Han vill komma med helande upprättelse. Så vi ber, igår bad vi på Sörgården för ungdomar, mycket i Värmland då, att de ska få möta Jesus. Och nu är jag ju, när man har kommit upp i åren, då tycker man alla är unga jämfört med en själv då. Men igår träffade vi ju en av dem som har blivit frälsta från Molkom, han är 38 då. Så han är ung i mina ögon då. Och det var underbart att se då att han har fått ta emot Jesus då. Men vi ber. Fantastiskt att se hur Jesus fullständigt kan förvandla en människas liv. Och där var ju vittnesbördet om Sebastian också. Vad Gud har gjort i hans liv då. Amen. Ja, men då går vi väl till Molkom då. Där det pågår ett andligt skeende. Och det här är Lisbeth Fredriksson heter hon va? Och hon undervisar de nyfrälsta. Tillsammans med Sam Wolin då. Inte lika mycket nu sa du då. Hon är 86 år gammal. Men hon har blivit som en mamma för de här nyfrälsta i Molkom. Som handlade om 25-30 personer nu tror jag då. Så, och många med New Age bakgrund då helt enkelt då. Och hon berättade bakgrunden när vi var hemma hos henne. När jag var här i våras. Och det var så att det var några äldre bönekvinnor som bad för Molkom. Men det var en allt mer krympande församling. Så man bestämde sig för att lägga ner Pingstkyrkan. Och erbjuda de kvarvarande medlemmarna att bli medlemmar i Karlstad då, helt enkelt. Och då sa de här kvinnorna nej, vi tänker stanna kvar. Och ta vårt bönansvar för Molkom. Så de här kvinnorna, de fortsatte. De gick med i Ekumeniakyrkan och de fortsatte att ropa till Gud för Molkom. Ingen av dem fick se det andliga skeendet som nu pågår. Och den sista av dem, Anna Maria, hon dog för ungefär 2 år sedan då. Men man fick berätta då för hennes barn, eller var det barnbarn, om... Han hade tårar i ögonen då, så han kunde bekräfta då hans mammas böner. Så det där tycker jag också är starkt. De som har gått före, men som aldrig själva fick se det. Jag tror också det som sker här nu, det är folk som har gått före i bön. Det är ett andligt skeende som pågår. Jag tänker de bedjare som aldrig syns, de står aldrig på en estrad. Men Gud ser dem, Gud ser deras tårar. Gud ser alla som ber och ropar. Och Gud vill komma med bönesvar. Nu är det så att det inte alltid det sker i våran livstid. Vi längtar efter det, eller hur? Men det kan också komma efter våra liv. Så kraftfulla är bönen då från en rättfärdig människa. Så vi ska fortsätta att be för det som sker i Molkom. Och vi ska be att det ska sprida sig över hela Värmland, eller hur? Och att de ska lärjungatränas, de här nyfrälsta. Och hon ger dem Guds ord här. Och, så att de får en stadig grund i ordet. Så att de får växa upp till Kristuslikhet. Då. Så det här är uppmuntrande det som sker i Värmland. Och vi vill bara att det ska sprida sig. Då. På Södermalm sker ett andligt skeende. Där nästan 500 ungdomar har blivit frälsta. Från trasiga bakgrunder, de flesta av dem. Och det är ju Wow Church, Carolina Torebring här då, som vittnade på en bönekonferens då. Det var så härligt att höra de här ungdomarna be, för det var så, ja, de ropade från sina hjärtan. Så nästan 500 ungdomar har blivit frälsta på Södermalm. Fantastiskt. Och jag har varit i Skåne mycket på senare tid. Jag har mött mycket mörker som ni vet i Skåne. Men jag har också sett att det pågår ett andligt skeende där också. Och det är utanför Kristianstad där 150 samlas till gudstjänst varje söndag. Och den gamla medeltida kyrkan är så trång så att man måste börja att bygga ut faktiskt. Och låsångsteamet, de står vid sidan för att inte synas. Prästerna, de går före med lyfta händer och ropar till Gud. Här ser vi att både gamla och unga, de samlas. Och de är bibeltrogna. De vill vara kvar helst i Svenska kyrkan, om de kan. Men de vill stå för Guds ord då. Och hur började det här andliga skeendet? Ja, ni ser personalen här. Så ser ni prästen, kyrkoherden Fredrik längst bak där. Hans farfar, Folke, satt på första raden och ropade till Gud om väckelse. Men fick aldrig själv se det. Så han satt och grät på första raden och ropade till Gud om väckelse. Och sen bröt det igenom det här andliga skeendet då, efter hans död. Då. Den här nöden och när vi ska möta världen så tror jag att allting börjar med att vi kommer inför tronen och skådar Guds härlighet. Gud vill möta oss och Gud vill att vi ska komma inför hans tron. Och jag tänkte på i gamla förbundet Daniel som såg tronen som av eld, hur elden bara spreds från tronen. Då. Och han såg den gamle. Man såg hur människosonen närmade sig tronen, hur alla tillbad honom och böjde sig för honom. Jesaja fick se Guds tron och han upplevde att Guds härlighet uppfyllde hela jorden. Och Hesekiel, han hade svårt att beskriva vad han hade varit med om när han hade haft ett möte med Guds härlighet. Så när vi ska gå in och möta människor i lidande och i den andliga kampen som också pågår om varje människa, så tror jag att vi mer och mer behöver vara uppfyllda av Guds härlighet. Va? Vi behöver vara inför tronen och skåda Guds härlighet. Där tror jag att Gud vill öppna våra ögon så att vi ska få se mer av Guds härlighet. Då. Och jag tänkte att vi ska gå till Uppenbarelseboken 4:1-3. Och vi ska se Johannes som led för Jesu namn och var i fångenskap på ön Patmos. Och han fick möta den uppståndne Jesus som han började följa redan som tonåring faktiskt. Och han beskriver det mötet i kapitel 1. Men i Uppenbarelseboken 4 så tas han upp till Guds tron då. Uppenbarelseboken 4:1-3. Därefter såg jag och se, alltså lägg märke till, observera, en dörr stod öppen i himlen. Det är Jesus som har öppnat den där dörren för oss. Den kan inte öppnas utifrån utan bara inifrån. Och rösten som jag först hade hört tala till mig, och han kände igen rösten, sa, kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Så det finns en profetisk dimension i detta. Och genast var jag i anden och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Så det första Johannes ser, det är Guds tron, det är det centrala, det är Guds tron. Och han som satt där, när han ska beskriva då Jesus, då liknar han honom vid en ädelsten. Och han liknar jaspis, som är en grönaktig ädelsten, och han liknar karneol, som är rödaktig. Och dessa två stenar är den första och den sista stenen på översteprästens bröstsköld. Så liknar han Jesus då. Det är det skenet som han ser utifrån tronen då. Så här ser ni det röda skenet då. Och sen på ettan. Och sen på tolvan då så ser ni jaspis då. Som är den här gröna, det här gröna skenet. Och jaspis är också grundstenen i det nya Jerusalem. Ska vi hoppa till Uppenbarelseboken 21:10-14. Så ska vi gå tillbaka till fjärde kapitlet sen. Ska vi se om ni hänger med här. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen, från Gud. Den hade Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar. Och vid portarna fanns 12 änglar. Nu återkommer hela tiden 12 här, ser ni. Där var också namnen inskrivna. Namnet på Israels barns 12 stammar finns med i himlen alltså. I öster fanns 3 portar. I norr 3 portar. I söder 3 portar. Och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar. Och på den stod de 12 namnen på lammets 12 apostlar. Ser ni här? Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Nu ser ni jaspis, hur den ser ut där. Så han ser alltså ett grönaktigt sken som strålar ut då, och som är grundstenarna i det nya Jerusalem. Sen ska vi gå tillbaka nu till Uppenbarelseboken 4:3-4. Vi fortsätter att läsa de 2 verserna. Och runt omkring tronen, det här är mäktigt, på alla sidor som en obruten cirkel så fanns en regnbåge. Så runt tronen finns en regnbåge. Och vad påminner den regnbågen om? Guds löften, eller hur? Och den liknade smaragd. Det är också en grönaktig ädelsten. Och runt omkring stod 24 troner. Och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder. Och med kronor av guld på huvudet. Så den prästliga tjänsten var indelad i 24 avdelningar, så att vi ser att det var en jordisk bild på det himmelska. Så talet 12, det representerar Guds folk. Israel består av 12 stammar. Jesus kallade 12 lärjungar. Så de 24 äldste är förmodligen Guds folk, både från gamla och nya förbundet. Och han såg, Johannes, att det nya Jerusalem hade 12 portar och 12 grundstenar, som stod för de 12 stammarna och de 12 apostlarna. Så det är hela Guds folk. Så det är mäktigt det där med, jag säger detta 2024 också. Och detta är det ord jag fick när jag bad inför det nya året, så fick jag det här ordet då. Hela Guds folk. Och där är det judiska folket inkluderade, att de ska bli frälsta. Och de finns med i himlen. Hela Israel ska bli frälst, står det. Och hedningarna ska bli frälsta. Så Gud samlar sitt folk nu, och det är det skeendet som jag tror pågår just nu då. Och sen så går vi till Uppenbarelseboken 4:8-11. Så ska vi se, jag ska tala lite om tillbedjan här. Var en av de 4 varelserna hade 6 vingar fullt med ögon runt om på insidan. Dag och natt sjunger de ut, säger de, helig, helig, helig Herren Gud. Det står i grundtexten, sjunger utan uppehåll. Gud allsmäktig som var och är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen, och de tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Så när vi blir uppfyllda av Guds härlighet, så blir gensvaret tillbedjan. Och i mötet med den uppståndne Jesus så förvandlas vi. Så vi behöver möta Jesus på ett djupare sätt. Och då får hjärtat gensvara i tillbedjan. Och då tror jag att änglar blir förlösta när vi tillbedjer Herren. Jag tror att atmosfären påverkas. Och jag frågade Herren när skjutningarna pågick som värst, hur ska jag be? Och jag gick fram och tillbaka i min lägenhet och bad och bad. Och till slut så upplevde jag att Herren sa att det viktigaste ni kan göra är att tillbe mig. När mörket, så att säga, hopar sig och ökar. Det viktigaste vi kan göra, det är att skåda Guds härlighet och tillbe honom. Och då kan vi utstråla Guds härlighet också när vi går ut. Då kommer vi kunna utstråla någonting av Jesu Kristi härlighetssken genom våra ögon, genom vårt ansikte, eller hur? Då kommer människor märka att det finns ett liv där också. Och bara då kan vi gå in i den andliga striden. Och vi vet att det pågår väldigt mycket kamp just nu, som vi har varit inne på. Det är ett otroligt lidande i världen. Och vi får gråta med de som gråter, och vi får ropa till Gud för alla lidande människor. För Gud vill komma framförallt med frälsning och helande och upprättelse i alla tider av nöd då. Och där så återkommer faktiskt Jesaja: i nöden sökte de mig. Och Gud sa till mig när jag gick igenom en tid av nöd att Christer, den nöd du upplever, den kommer antingen att dra dig bort från mig eller till mig. Den nöd du upplever kommer antingen dra dig bort från mig eller till dig. Till mig. Så Gud vill att vi ska be att människor i nöden ska de få söka Jesus. Nu när de upplever sån enorm nöd i Israel, på Gaza, över hela Mellanöstern, över hela världen, så är det en enorm nöd. Och så ska vi be att människor ska få möta Jesus. Att sonen ska få uppenbaras. Och jag tänkte bara nämna den här historien med kung Hiskia. Det här är från den mur som han byggde när han blev attackerad på 700-talet före Kristus. Den revs ner sedan av Nebukadnessar men byggdes upp av Nehemja. Så Nehemja har stått här och byggt på den här muren. Men när han stod där och lät bygga den här muren som skulle inkludera de områden som hade byggts sedan kung Davids tid, vi pratar 700-talet före Kristus, så sa Jesaja att ni ser inte upp till honom då. Utan han menade Jesaja att det viktigaste är att se upp till Gud i tider av nöd, i tider av anfall, i tider av attack då. Och det gjorde de sen. Så att Jesaja och Hiskia, de kopplar ihop i bön. Och samtidigt så skickar den här kungen, Assyriens kung, in folk som ska komma med fruktan och tala modlöshet till folket. Men de kopplar ihop i bön, och då förgör en ängel hela Assyriens här då, medan de ber då. Så det sker saker när vi ber, och vi ska vara uppmuntrade i det då. Och jag tror att Gud kallar sin församling nu att stå med hans egendomsfolk i bön. Vilka andra ska be för det judiska folket då? När vi ser bilder från förintelsen och senast nu 7 oktober massakern, så ser vi att det judiska folket är utsatt för, det är sataniskt faktiskt. Och varför hatar djävulen dem så passionerat? Varför har han i alla tider försökt att utrota dem? Och svaret kommer från Jesu mun. Jesus säger i Johannes 4 och 22-23: ni tillber vad ni inte känner, men vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare, det kommer tillbedjan, ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Så det är djupast en strid om vem som ska tillbes. Och på samma sätt som fienden attackerade Guds tron i himlen, så attackerar han nu Guds tron på jorden. Och Guds tron på jorden, det är både i hans andliga, i hans församling, men det tror jag också är på tempelberget då. Jag tror att attackerna mot församlingen och Israel aldrig har varit så intensiva som nu, och därför behöver vi be som aldrig tidigare. Och jag tänkte avsluta med ett av vittnesbörden från den 7 oktober som gäller en familj som utvandrat från Ukraina. Och den här kvinnan, hon för flera år sedan så fick hon en kallelse att bygga ett bönehus vid gränsen till Gaza. Och när raketer började och skickas då mot området, så började hon ropa till Gud. Och upplevde om hon verkligen hade gjort rätt då. Men Gud sa att du ska vara kvar här då. Den 6 oktober så hade de planerat en resa. De skulle åka iväg. Men kibbutzen där de bodde, den skulle fira något slags jubileum. Så de beslutade sig för att stanna kvar. Och på morgonen den 7 oktober så får de inkommande larmet i mobiltelefoner att tusentals terrorister är på väg över gränsen då. Och de gömmer sig i sovrummen och de har någon slags kameraövervakning. Och de ser terrorister komma in i vardagsrummet. Och de undrar om deras sista stund har kommit. Och de skickar ut en bönekedja på telefon att be för oss nu då. Men vad som händer då är att ingen av dessa terrorister ser dörrarna in till sovrummen. Pojken sitter i ena rummet och mamman och de andra sitter i andra rummet. Och de ser inte dörrarna. De blir mirakulöst räddade. Men när de kommer ut så ser de slakten, alla som har dött då. Så hon är både tacksam till Herren som har räddat henne. Hon känner också en nöd över det lidande då som pågår just nu då. Så Gud vill komma med sitt hopp till det judiska folket och till alla människor. Och där måste vi be att människor ska bli frälsta. Judarna behöver möta Jesus. Och det pågår också evangelisering där som aldrig tidigare, tror jag. Och Gud använder på ett särskilt sätt Jesaja 53. Och vi bara ber att Gud ska öppna det judiska folkets ögon. Och vi ber att Gud ska öppna människors ögon här. För Gud har en framtid och ett hopp. Det nya Jerusalem ska komma ner. Och vi avslutar med att läsa i Uppenbarelseboken 21, 1-4. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himmeln och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar. Tack att du torkar alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som var är borta. Tack Jesus Herre för att du gör allting nytt Herre. Tack Herre att vi har mött dig Jesus. Och det är vår längtan att fler ska möta dig Gud Herre. Och tack att du rör dig just nu Herre. Både i Israel och i nationerna Gud. Tack att du rör dig här i Kristinehamn Herre. Jag bara tackar dig Jesus för ett andligt skeende här. Vi ber om din vind Herre ska blåsa över dessa bygder Herre. Och du ska väcka det som syns vara dött Herre. Men som inte är dött för dig Herre. För du har planterat korn av liv Jesus Herre i det här området Herre. Och du vill bevattna det här området Herre. Och när vi ber Herre så tror jag att det här området kommer att bli bevattnat Jesus Herre. Och liv kommer att bringa fram Jesus Herre. Åh Herre, nu ber vi att människor runt omkring här i det här området att de ska se dig Jesus. Och vi går på det här löftet där det står att hela folken ska söka dig Herre. Så jag ber att det ska komma en sökningsperiod Herre. Att du ska lägga ner en längtan i människor att söka dig Jesus Herre. Och tack Herre för den här unga skaran konfirmander Herre. Tack för Thomas Jesus Herre och tack för alla som arbetar med dem Jesus. Tack att du stärker dem Jesus Herre. Och vi bara ber att du håller din hand över dem Herre just nu Jesus. Kumbadana. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Herre för alla böner som har gått ut från denna plats Herre. Nu ber vi om underbara bönesvar. Tack att du kan göra långt mer än vad vi kan bedja eller tänka Jesus Herre. Åh, Herre, jag ber för släktingar nu till alla som sitter här. Jag ber för anhöriga, Gud. Jag ber för de som har barn och barnbarn som inte känner dig. Jag ber att de ska möta dig, Jesus. Jag ber för de som har vandrat iväg också, Herre. Jag ber att de ska få komma hem till faders huset, Herre. De som har vandrat bort från sin kallelse, Herre, ber vi för just nu, Jesus, Herre. Tack att du kan göra något underbart, Jesus, Herre. Tack att du kan hela upprätta, Herre. Åh, tack Herre. Vi ber för Kristinehamn just nu Herre. Åh, tack att du reser upp Guds folk i bön. Komma samman i bön och tillbedjan Herre. Tack för tillbedjan och bön, Herre. Och som aldrig förr från denna plats, Jesus. Tack att atmosfären får påverkas och änglar får sättas i rörelse över det här området, Jesus. Och Herre, vi är tacksamma för det som sker i Molkom, men vi är inte nöjda. Vi ber Gud att ännu mer ska komma. Ännu mer ska komma, Jesus, Herre. Och vi ber för den här delen av Värmland också, Jesus, Herre. Och att din ande ska få beröra, Herre. Åh, Rabbadana, Shadania. Tack att du gör allting nytt, Herre. Tack att du kommer, Herre. Och mäktiga vittnesbörd ska komma från denna plats, säger Herren. Mäktiga vittnesbörd ska gå ut från denna plats. Tack att du reser upp alla generationer, inte bara unga. Utan du reser upp unga, medelålders och äldre också, Jesus. Åh, Herre, alla generationer ska tjäna dig, Gud. Åh, tack att din härlighet får komma på ett starkare sätt, Herre. Vi lyfter alla samlingar och möten, Herre. I den här församlingen, Jesus, och ber att ditt härlighetsmoln ska uppfylla lokalen på ett ännu mäktigare sätt, Herre. Jag ber om läkedom till de som har ont i sina kroppar just nu, Herre. Kom och där, Kibban, Shasha. Tack, Jesus, Herre. Ordet ska predikas och åtföljas av tecken och under, Jesus. Amen. Amen. Ja. Tack så mycket. Ja, se mig.